Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Podden där vi pratar om finansmarknad och börs och ekonomi i överhuvudtaget om det behövs. Mitt emot mig har jag, för jag missade den som sagt, var det 100 rapporter i torsdag, så då hoppade jag över drag i både hans presskonferens och hans pressmeddelande, men ja, det gjorde inte du.
Och du började ju helt rätt ändå där, för det var ju flera centralbanker som kom, Turkiet och Bank of Canada och Norge och sånt, men om vi ska koncentrera oss på Riksbanken och ECB så var ECB mest spännande, och det Mario Draghi då meddelade var att som väntat så drar de ner på köpen nästa år, de här köpen av räntepapper, kommer gå ner, halvera dem till 30 miljarder euro i månaden, men förlänger programmet i 9 månader. Och det var ungefär vad alla hade trott. Många hade trott, men inte alla, var att de inte sett något definitivt slutdatum för det här programmet.
Okay.
Så att det kan mycket väl bli så. Det är nog det troligaste att de förlänger en gång till efter september. Mm. För att inflationsutsikterna ser inte riktigt ut som att de är uppe på de nära 2% de vill vara. Så det var liksom grundbeskedet från ECB. Fortsatt köp av räntepapper.
En mjukare europeisk centralbank än vad man kanske väntade. Betyder det då att kronan stärktes mot euron och sådär, och att räntorna föll?
Framförallt att euron försvagades mot dollarn. För det man tänker sig, kronan rördes inte så jättemycket mot euron, men att det här tvingar Riksbanken att liksom hålla kvar kanske lite längre i den här politiken. Riksbanken, som ju kom tidigare på dagen då igår i torsdags, underströk ännu en gång att de kan inte avvika för mycket från omvärldens penningpolitik. I praktiken betyder det ECB, kan man nog säga. Och om man nu tänker sig att ECB har sagt att de ska köpa till september, antagligen kommer förlänga det. Dessutom har sagt flera gånger, Mario Draghi undersökte det flera gånger igår, att de inte kommer börja höja räntan förrän en tid efter de har avslutat köpen. Då kan man ju tänka sig att den första räntehöjningen från ECB, den kanske någon gång andra halvår 2019, kanske till och med in i 2020. Ja. Och i det läget kan det bli ganska svårt för Riksbanken att gå, när de har bundit sig så väldigt mycket vid att de inte kan liksom köra ett helt annat spår än ECB. Så att är det här... mjukt för Riksbanken det här som ECB kom med igår.
Och varför är ECB så mjuka? Är det för jag tycker jag har läst och till och med kanske skrivit om att Europa är på gång, och jag har sett vår kollega Mittelman skriva om att Frankrike mår jättebra alltihop. Varför är de så mjuka, och är det rätt av dem att vara så mjuka?
Det är mycket enkelt, det är samma skäl som Riksbanken. Det finns ingen inflation att tala om, till och med ännu lägre än i Sverige. I Sverige har vi faktiskt lite inflation nu, har haft legat över 2% några månader, även om det dippade lite senast jämfört med vad man hade trott kanske då. Men ECBs prognos är att inflationen är 1,5% i år, sjunker till 1,2% nästa år, sen stiger till 1,5% 2019, och det är en bit från det här. De har ett mål som är nära men under 2%. Så att det är det problemet. Och visst, det stämmer som du säger att konjunkturen ser bättre ut än man gjort på mycket länge i euroområdet. Men det finns jättemycket lediga resurser att ta av. Arbetslösheten är fortfarande 9% exempelvis. Ja.
Och det är så, det som håller igen inflationstakten.
Ja.
Bra. Och det kan det göra då här, vi pratar alltså 2020 innan första räntehöjningen.
Det tror jag inte är liksom konsensusprognosen. Konsensus skulle jag säga kanske någonstans mitten av 2019 eller något liknande. Men det är fortfarande ett år efter då att Riksbanken tänker så höja. De har ju sagt någon gång efter halvårsskiftet nästa år. Sen så behöver de behöver ju inte liksom följa ECB slaviskt, även om de känner så nu. Exempelvis har ju kronan är nu svagare än den varit på 4-5 månader, på 9,70, och det är ju växelkursen de är oroliga för. Så att om de liksom tycker att men det kan nog funka och kliva av lite från ECBs spår här utan att det får en alltför stor påverkan på inflationen, då kan de ju förstås göra det. Men beskeden som kom igår talar i alla fall inte för att Riksbanken kommer att tidigare lägga någon höjning, som en del har varit inne på. Många har pratat tidigare om april kanske, utan snarare att det blir de här juli eller september nästa år, eller kanske att de får skjuta på det ytterligare något. Nordea exempelvis tror på oktober.
Just det. Jag har fått ett par mejl kring det här när vi skrev boskräcken och att vi skulle så att säga framtvinga ett boprisfall med våra stora rubriker och sådär.
Sådana mejl har jag också fått.
Ja, antal, ja, precis. Och då tänker jag, Stefan Ingves här, han har ju liksom lite, för en som inte är sådär Riksbanks watcher, så har han ändå sista åren tonat ner de finansiella riskerna, för de hamnade liksom någonstans på Finansinspektionens bord istället och koncentrerat sig på att få en inflation på 2%. Men nu kommer ju boprisfallet här, och det är ju ändå liksom något som kan utlösa en rejäl svacka i ekonomin. Tänkte han någonting på den här gången? Var det liksom mer fokus hos Stefan Ingves idag på bopriserna än det var tidigare, eller har det alltid varit högt fokus?
Nej, det så tror jag. Han har inte tonat ner riskbedömningen. Nej. Det pratar de om hela tiden. Ja. Han sa exempelvis igår att inte införa det här skarpare amorteringskravet och att abdikera från makrotillsynen. Mm. Ganska starkt ordval. Ja. Tydlig passning till regeringen då, får man ju säga, som jag ska säga bu eller bä till Finansinspektionens förslag. Men det han sa var att det kom ju frågor om det på presskonferensen. Men att i nuläget så är bostadsmarknaden inget som de liksom lägger in som en faktor. Däremot så är det många som pratar om det, om att om det nu börjar, om det är så att vi ser en rejäl inbromsning och att folk börjar kanske hålla igen på sin konsumtion, att det blir svårt för Riksbanken att ignorera det. Så det är ju en faktor som börjar komma i spel, så att säga. Men det var ingenting som Ingves tog upp på presskonferensen, och ingenting som fanns liksom uttalat i den penningpolitiska rapporten heller. Där framgår faktiskt att de räknar med fortsatt stigande bopriser i Riksbanken, om än i lite svagare takt. Sen tror de att aktiviteten på liksom, inom byggmarknaden dämpas något, men fortsatt hög. Så att inte liksom har blivit någonting.
Det kanske är sunt med tanke på de här låga räntorna, så är det inte, det är i så fall en utbudschock som skulle sänka bopriserna då, och det är klart att nu kommer det ut mycket nytt på marknaden här, men låt säga att det skulle börja falla ner 10-15%, ja, som en del säger. Skulle det ändra Riksbankens bedömning, det vill säga att man inte höjer räntan, utan, eller kommer man liksom, eller hur tror de, när så tror de
Riksbanken att... bryr sig inte om bostadspriserna, och de tycker ju att, det sa Ingves också, att det är sunt om de börjar sjunka lite grann, för de är ju jätteoroliga för den här skulduppbyggnaden. Problemet för dem skulle ju vara om det sätter sig dels i konsumtionen, därför att hushållen börjar hålla igen och att sänker tillväxten och därmed inflationen den vägen. Och sen om det blir så att det blir tvärstopp liksom i byggandet. Bygginvesteringarna är uppe i 12-13% av Sveriges BNP nu. Bostäderna står för 5-6%. Det är högre tal än vi har sett på väldigt länge. Det är inga liksom jättedramatiska tal om man ser till alltså, jämför med Irland, Spanien, de var över 20% på de här bygginvesteringarna. Det är en väldigt svingfaktor för ekonomin i stort, just den här bygginvesteringen. Det driver ekonomin väldigt mycket just nu. Och blir det en broms där, då blir det broms ekonomin, och då får vi inte den här fortsatta konjunkturuppgången som Riksbanken vill ha för att pristrycket ska komma. Så det är den vägen det går, snarare än att de tittar på oj, nu måste vi se till att bostadspriserna inte faller. Att de faller i sig, tycker Riksbanken bara är bra för att bromsa liksom. Det är det de har eftersträvat länge. Men som du säger så ligger ju verktygen numera på Finansinspektionens bord, så att Ingves står ju och ropar förtvivlat liksom, men kan liksom inte riktigt göra någonting annat än att höja räntan då. Men det kan han inte göra därför att inflationen är så låg.
Det ligger ju mitt emellan ditt och mitt bord då, här mitt i någonstans. Boprisskräcken, har vi haft för stora rubriker? Vad svarade folk? Eller känns det som att det är liksom grey of the day?
Jag tycker att i och med att det är så, om man tittar bara till vad det handlar inte bara om de som nu håller på och köper och säljer bostäder. Det är ju, som vi just varit inne på, så är det en större fråga än så. Det kan påverka penningpolitiken. Det kan komma att påverka hela den liksom tillväxten, just för att den här branschen driver ekonomin så kraftigt. Och det är ju en sån bransch som det är liksom lite start och stopp grej. Antingen är det fullt tryck eller så blir det liksom svagare. Så att jag tycker det är verkligen befogat att hålla ögonen på det här. Sen så vi som alla tidningar åt båda hållen blir väl kanske rubrikerna större än... Det är volatilt kan man säga. Vad gäller det då? Men jag tycker det är absolut en viktig fråga. Och jag tror, som du var inne på det här, nu börjar utbudet bli en fråga att ta på allvar. Det är nästan bara handlat om efterfrågan längre. Nu har vi några år bakom oss med väldigt höga byggstarter. Vi bygger mer än vi har gjort sedan miljonprogrammet. Mycket tyder ju på att det kanske inte byggs för mycket totalt sett sett till efterfrågan. Men det som produceras är ju rätt dyra saker. Och frågan är om det verkligen finns en efterfrågan för liksom fina tjusiga bostadsrätter med liksom ett pris på alltså 50, 60, 70 000 kvadratmeter. Ja. Det är ju ohemula summor.
Ja.
Och finns det verkligen en efterfrågan på jättemånga sådana? Ja. Det kan man fråga sig.
Precis, och det har vi. Som sagt, jag tycker också att vi ska skriva väldigt mycket om nu i det här eventuella brytningsskedet som vi är i, för det som sagt var, det är inte bara den som ska liksom köpa lägenhet i morgon som behöver fundera på det där. Du har hela bankerna, om vi går över då till lite mer företag här, så har vi haft tre storbanker. Vi hade Handelsbanken först, det var väl förra veckan, men sen så har Nordea, SEB och Swedbank kommit, och Swedbank följer på sin rapport trots att den var bättre än väntat på i stort sett allt, och det var ju boprisskräcken som slog klorna då, och det är ju en väldigt stor del av Swedbank, alltså det är 70% av den svenska verksamheten är fastighetsrelaterad, 50 är liksom villor och 20 är mer kommersiella aktörer som har lånat pengar hos Swedbank, och det är klart att börjar det fallera där så slår det ju direkt mot banksektorn, och det var ju så vi fick vår stora kris, 90-talskrisen här, så det är något vi måste titta på, tycker jag.
Ja, ja. En skillnad är väl då, som många påpekade också, att då var ju kommersiella fastigheter då som skapade fastighetskrisen, medan hushållen har ju alltid varit väldigt duktiga på att betala sina räntor. Sen så kan det hända att man drar in någon annanstans då, och då är det här konsumtionsspåret som kanske oroar Riksbanken.
Ja, precis. Men lite här, alltså jag tror att om vi tar de här Swedbanks 50-20, så är det ju de 20% man är orolig. Och det är ju kommersiella fastigheter. Så att det ska bli, de kanske inte hinner bli privata fastigheter, alltså konsumentfastigheter, eller vad ska jag säga, privatpersoners fastigheter innan det smäller här. Och tar vi då det här Oscar Property som inte är så stort men har liksom toppat tidningen ändå, till följd av att de bygger just i det här kanske känsligaste segmentet då, väldigt högt prisat. Liksom.
Och vinstvarnade ju sent.
Och vinstvarnade. Och
där ska vi väl säga att de släppte ju faktiskt en rapport idag på morgonen.
Ja, det gjorde de. Och då stabiliserades aktiekursen.
Ja, aktien var 5% här innan.
Ja, precis. Ja. Men då är den ändå ner över säkert 25-30% den här veckan. Så visst, det havererade inte i rapporten. Tvärtom, den steg lite. Men det är ju ett väldigt stort kassaflöde ut från dem, och de sålde 22 lägenheter senaste kvartalet och har 1000 i produktion. Så det är 50 kvartal, det är 12 år bort om man säljer i den här takten, och det kan man ju inte göra då. Och nu skulle de ta ner sin projektportfölj lite grann genom att sälja ett större projekt på Östermalm och sådär. Så de bromsar ju här. Men som sagt, vad det är att bostadsutvecklingsbolagen har det fortsatt kämpigt, för jag tror att det kommer så där. De är ju väldigt känsliga för de här kortsiktiga svängningarna som blir eftersom de är belånade och måste liksom ut med pengar oavsett om de säljer eller inte då, med räntekostnader och sånt där.
Sen kan man väl säga, det är andra som ligger i startgroparna. Skanska som rapporterade idag, där sa vdn ju att vi ser framför oss att det kan komma ut byggrätter på marknaden till lite rimligare priser än vi sett på sistone, och då är vi redo att köpa.
Precis.
De som har en kassa kan ju verkligen gynnas om det blir en sån här
absolut
sättning när mer pressade aktörer tvingas sälja både projekt och mark.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, absolut. Så det kan nog hända en del. Så det kommer vara väldigt intressant. Och tar man då här Skanska, så är den faktiskt, nu när vi spelar in det här på fredag förmiddag, så är den ner 6% på en rapport där de hade fortsatta byggproblem i USA med neddragningar och sånt. Annars så såg det väldigt bra ut på den kommersiella sidan i Sverige, alltså ökade vinsten rejält. Så det var en blandad rapport där från Skanska, och även JM sålde mindre lägenheter än vad man hade trott, men priserna var fortsatt bra som de fick ut.
Mm.
Så visste det så.
Och sen har det varit andra stora elefanter som har dansat på börsen den här veckan. Det har varit många storbolag ut. Vad vill du lyfta upp för några där?
Ja, vad ska vi lyfta upp? Vi kan väl ta, jag tycker det har varit påfallande många faktiskt som har dansat av linan som har liksom ramlat ner. Nokia ramlade ner 15% på sin rapport, vilket är den största nedgången på 5 år. En enskild börsdag. Och det var nog där ute i Kista hos Abbe Ekholm, är väl inte där så ofta, han håller ju till i USA då, men de andra i Kista, de kanske gladdes nog lite av det här, att det är inte vi som är dåliga utan marknaden är jobbiga, och nu är faktiskt Nokia lika svaga som vi är, för nu har de samma rörelsemarginal i sitt stora nätverksområde.
Och med Kista, det är Ericsson du pratar om.
Då pratar jag Ericsson, ja. Telefonplan har de lämnat för länge sedan. Ja, ja. Precis, det kanske man ska säga att man kanske ska nämna bolagsnamnen också och inte bara platserna där de håller till. Så det var nog, det visar att telekommarknaden är väldigt jobbig, och det beror på att teleoperatörerna inte investerar så mycket. Man väntar på 5G, och sen så att det har väl skett en produktutveckling så man får ut mycket mer kapacitet för varje investerad kronor, och eftersom Ericsson inte har lyckats integrera framåt utan fortfarande är liksom en underleverantör till operatörerna, så får de det jobbigt. De levererar mer kapacitet men får inte mer kronor, utan de tar operatörerna i större andel. Tele2 har ju kommit med en bra rapport här exempelvis och sådär. Så det är tufft för Ericsson, och nu är det även tufft för Nokia som föll 15%. Ja. Så den var intressant.
Vad ska vi säga om verkstaden då? Det jag tyckte var intressant från mitt perspektiv var ju att de här stora bjässarna som Atlas och Sandvik med flera, att det liksom verkar vara fart nu i den organiska tillväxten. Alltså, omsättningen ökar, det är inte bara sparande. Det är en tendens vi har sett några kvartal, men det är ju, och det bekräftar ju den bilden vi har av en global konjunktur som mår bättre än på väldigt länge. Är det något speciellt i rapporten?
Ja, det tycker jag. Alltså, tar vi orderingången exempelvis som är framåtsyftande då, så är den ju på tvåsiffriga tal för många bolag. Volvo var ju fantastisk, Atlas, Alfa Laval var också bra, Sandvik, alltså de växer kraftigt nu, och nu är det väl lite överdrivet, alltså det går bra. Anledningen att det går bra är att det går bra i alla regioner. Är det någonting som liksom var nyheten det här kvartalet, så var det Kina som växte bra. Hexagon hade 19% tillväxt i Kina och sådär. Så det går bra i Kina, och det går bra i övriga världen. Men nu jämför vi med tredje kvartalet 2016 som inte var något. Det dog egentligen igång lite efter det. Så
det var väl där någonstans det började bli tydligt uppsving
i världsekonomin. Så fjärde kvartalens orderingångsökningar kommer att vara lägre. Första kvartalet 18, då möter de ett ganska starkt Q1 i år då. Men det, just nu, det går bra, de är nöjda. Vår högt värderade kollega Martin Blomgren noterade det i en stor artikel i veckan här, att det är verkligen rally i verkstadsrally. Och de har klarat sig mestadels ganska bra också. Alltså med tanke på att aktiekurserna hade gått så starkt inför rapporterna, så tycker jag ändå de har liksom klarat sig hyfsat här under rapportperioden.
Det här är också signaler man får. Det kom ju en färsk KI-barometer här på morgonen som var stark rakt igenom, men inte minst tillverkningsindustrin fortsatt väldigt bra, och arbetskraftsbristen den största sedan 96 där. Det är väl också någonting som Riksbanken kanske är glada för. Det borde ju börja puttra ut lite lönetryck, kan man tycka. Efterfrågeläget är bästa på 10 år.
Just det.
Så att det verkstadssektorn verkar vara i hög form, minst sagt.
Lönerna, hur sätts de nu för tiden? Är det liksom de här stora, är vi inne i någon stor avtalsperiod, eller känns det lite förlegat att prata om avtalsperiod, att nu är det liksom individuell lönesättning, att du och jag går till vår närmsta chef och säger att nu jäklar ska vi ha mer betalt för vi gör så bra poddar och så, eller?
Ja, det var ju ett tips, det kanske man skulle testa. Nej, men vi har ju just varit igenom en avtalsrörelse som då gav ett väldigt lågt utfall, 2,2%, men sen är ju en ganska stor andel av avtalen är ju sifferlösa, som man säger numera. Där finns det ju större utrymme då för kanske att det blir något mer. Och sen finns det här löneglidning, alltså löneökningar utöver avtal, som ju alltid en faktor att ta med. Den har ju varit nästan obefintlig de senaste åren. Och det är väl där man då kanske skulle hoppas från ett arbetstagar- och centralbanksperspektiv att det börjar hända lite mer. Att man tvingas helt enkelt driva upp lönerna. Men som det är nu, så, och det är ju ett globalt fenomen, det är inget. I relation till hur starka arbetsmarknaden är i många länder, så är det ju förvånansvärt låga löneökningar. Det är den här stora frågan man pratar om, Philips-kurvans död eller inte och så. Det grubblar ju centralbanker över hela världen på. En person som Janet Yellen sa lite befriande på en presskonferens nyligen, att it's a bit of a mystery varför inflationen inte stiger mer med tanke på att arbetsmarknaden är så.
Men finns det någon som har kommit med någon mer trovärdig svar på den frågan än andra, tycker du? Finns det, har du något?
Det har varit, många har varit på den. Inte, jag menar, det här är ju något som har pågått under några år. Mm. Dels en faktor är väl att liksom globaliseringen nu inte bara gäller varor längre utan också tjänster som ju annars påverkas mer av liksom trycket i den inhemska ekonomin. Så en annan faktor är att produktiviteten har varit ganska låg. Om man tittar på enhetsarbetskostnaderna, alltså vad man får betala för att producera en given enhet av någonting, en extra, då stiger så att säga kostnaderna lite mer i linje med hur arbetsmarknaden utvecklas och sådär. Men det är ju ingen som har något definitivt svar på den frågan. Nej, det skulle jag inte säga.
Ja, då är det en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som skulle liksom till då, alltså att folk verkligen liksom söker sig till högre lönejobb så att säga.
Ja, om man tittar lite, backar ytterligare något, så kan man ju se att liksom tjänstedelen av ekonomin blir viktigare och där är det ju oftare kanske lite lösare boliner hur man jobbar. Man kanske jobbar i projekt, man kanske är vikarie. Delvis den här så kallade gig-ekonomin, den är inte så stor och viktig ännu så länge, även om det skrivs mycket om den. Och där är det då svårare att driva igenom högre löner än om man har liksom ett traditionellt
ett rejält fack som sätter ner foten.
Ja, precis. Så det är väl också en faktor som man kan...
Arbetstagarna har blivit svagare mot arbetsgivaren.
Ja, det var en faktor som exempel, en stor studie som IMF hade gjort på det här, nämnde det som en faktor. Så.
Du, vad mer tycker du har stuckit ut i veckan eller sticker ut i nästa vecka? Eller?
Ja, en sak som jag och många som är lagda åt mitt håll som gillar centralbanker och valutor och såna här saker, det går ju att vänta på att vem som ska efterträda Janet Yellen som chef för Federal Reserve. Det är ju några namn som har snurrat i luften. Och det är liksom inte en ändlös process, men inom kort har det hetat ganska länge nu, så att då borde väl Donald Trump ganska snart nominera en. Och det som skulle vara intressant är ju en person där som är en av favoriterna är John Taylor, upphovsman till den så kallade Taylor-regeln.
Taylorismen som jag fick lära mig.
Ja, det är något annat det. Ja, just det. Kan vi prata om i en annan podd. Ekonomhistoria-podden.
När vi var inne på arbetsmarknad och så tänkte jag. Förlåt, jag ska inte avbryta dig.
Och det skulle ju förmodligen, han ses ju som klart mer hökaktig än de flesta andra i det här fältet. Så det skulle ju säkert i alla fall på kort sikt igen, starkare dollar och högre USA-räntor. Men den utnämningen kan mycket väl komma i nästa vecka.
Om det blir Taylor, har han frihetsgrad? Hur mycket bestämmer han? Det är ju ett antal sådana här underfedd centralbank och sånt.
Det är ju nästa fråga. De är ju flera som röstar om det och chefen kan ju inte precis göra som han eller hon vill. Och det finns ju en stor tjänstemannastab också som tar fram allting, så att han får förmodligen liksom jämka sin synpunkt lite. Men det är klart att den ordföranden i Federal Reserve har ju en väldigt tung post. Och det är andra positioner som ska tillsättas också. Det kan ju komma in fler så kallade hökar och lite mer höjningsbenägna. Ja. För det är många vakanser att tillsätta där. Så att, men det tycker jag ska bli intressant att följa.
Och det är Trump som tillsätter sånt där?
Ja, precis. Han hade någon slags informell omröstning i senaten där senatorerna ombads räcka upp handen. En del vägrade gå med på det, bara så här går det inte till. Alltså det, vi har ju vant oss vid att det är rörigt i Washington och utnämningen av Yellens efterträdare verkar
inte för Yellen är körd, eller hon?
Hon har ju varit nämnt i spekulationerna. Sägs har gjort en bra intervju. Det senaste som kom igår tror jag det var uppgifter då. Det är ju alltid hela tiden uppgifter och källor och så vidare. Att hon nu ska vara ute ur spelet, att ska stå mellan den här Taylor då och en person som heter Jerome Powell som redan sitter i Feds ränteråd och som han ser som klart en mjukare hållning då.
Och om Taylor blir, hur mycket stiger dollarn då?
Jag säger 10 öre mot kronan. Amerikanska 10-åringen 5-6 punkter. Jag bara gissar.
Men det är just pengar också det. Ja. Det gör inte du och jag med våra poddar direkt. Ja.
På börsen då? Vad har vi att se fram emot där?
Ja, som sagt var, det var 100 rapporter i torsdags. Det var inte lika många i fredags, men många var det. Och det finns några kvar. SKF finns kvar. De var alltid först liksom ut. Och vi brukar använda SKF som riktkar lite. Men nu är de liksom sist här på något sätt. Så de är kvar. Men annars är det då tror jag att man ska börja summera det här också och liksom titta in för 18 och hur det ser ut. Det är väl det som gäller på börsen framöver. Och sen så kommer då kapitalmarknadssäsongen igång här lite grann. Börjar redan i början av november. Så det kan ju bli spännande.
Ja.
Man kan notera här också, om man ska notera så har det varit lite vd. De som ska sluta har kommit med dåliga rapporter. Det där kan man ju fundera lite på. Om vi tar Skanska så ska Karlström lämna och Assa Abloy ska också lämna och komma med dåliga rapporter. Men jag tror det, nu är det liksom summera det här. Hur ser det ut? Och då tror jag att verkstad kommer framstå som en väldigt pigg bransch fortfarande trots uppgången vi har haft. Bankerna har haft en gått svagt under rapportperioden, men likväl så tycker jag att de är lågt värderade och tjänar jättebra med pengar och ökade nog vinsten faktiskt aggregerat de fyra. Så jag tror att det kan bli lite rebound för banker också. Och sen så har vi de här kapitalmarknadsdagarna som kommer. Och så får vi se vad som händer med bostadsmarknaden också, för där kommer ju vara... Men nu är ju rapporterna, det var ju ingen katastrof nu då. Alltså vi hade vinstvarning från Oskar, men JM, det var inte så att den fortsatte falla efter det här fallet vi hade. Utan ja, alltså det är väl det som är grejen.
Ja, vad bra. Ska vi sätta punkt eller?
Ja, det tycker jag. 27 minuter, 5 sekunder. Sen så pratade vi lite som vi måste klippa bort. Så då är vi ner på 25 och det kanske är ganska lagom för en regnig fredag eftermiddag för våra lyssnare.
Ja, då får vi tacka för uppmärksamheten.
Ja, tack så mycket allihopa. Och kul som sagt att ni lyssnade på Analyspodden. Och det finns även andra poddar i vår flora av sådana sändningar som ni får gå in och titta på. Tills dess får ni ha en trevlig helg allihopa. Tack, tack.
Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.